under senare delen av hösten så bjöd Moderaterna här i Tyresö in till en träff på Bioforellen där man informerade om trygghet och kriminalpolitik. Och på det lokala planet så berättade då vice ordförande i kommunstyrelsen Fredrik Bergqvist om de satsningar som kommunen gör vad det gäller trygghet. Men kvällens stora klo, höjdpunkt, det var ju den person som jag då har framför mig nu. Nämligen Fredrik Kärrholm. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Ja, Fredrik, vi träffades då och vi bestämde att vi skulle ses vid ett senare tillfälle för att göra en lite längre intervju. För att det blev ju liksom inte tillfälle då. Då får du berätta, om det är någon som inte vet vem du är, vem är du?
Ja, jag är riksdagsledamot för Moderaterna sedan det senaste valet 2022. Och dessförinnan så jobbade jag i polisen i många år, i lite mer än 10 år i olika befattningar. Jag började jobba i yttre tjänst och patrullera. Och sen så senare delen av min karriär i polisen arbetade jag i dåvarande rikskriminalpolisen mot grov organiserad brottslighet bland annat. Är också förutom polis, kriminolog. Har en master i kriminologi från Cambridge och skrivit ett par böcker om detta. Utkom i en bok här förra året som heter Lag och ordning på Timbro förlag. Och har även startat ett säkerhetsföretag. Så det är lite om mig. Så mitt stora samhällsengagemang handlar då om brottsbekämpningen. Det är därför jag har gett mig in i politiken. Jag upplevde ganska direkt när jag började jobba som polis, ung polis, att de befogenheter och de resurser som fanns inte riktigt till. Jag har jämfört det lite med att jobba som brandsoldat och försöka släcka en fullt utvecklad brand med en liten vattenpistol. Det var så att säga hopplöst läge och det spelar ingen roll hur hårt vi jobbade, utan det jag såg behövdes var en förändrad politik.
Känner du att du gör mer nytta idag som politiker än vad du kunde göra som polis inom det här området?
Man gör ju nytta på olika sätt. Som polis så jobbar man ju i det lilla med enskilda händelser, den enskilda människan. Och där hjälper man ju alltid till. Man gör alltid nytta. I politiken så jobbar man ju på ett övergripande plan med att skapa förutsättningar för de som arbetar i kärnverksamhet nära människor. Och det är ju ett mer långsiktigt arbete. Så att nyttan är inte alltid lika omedelbar men kan vara desto större i sett i helheten.
Du sitter ju också i justitieutskottet, eller hur?
Ja.
Mm, och vad gör man där?
Det fungerar ju som så att riksdagen har ju 349 ledamöter. Och när regeringen skickar lagförslag till riksdagen så skulle det vara en omöjlig sak så att säga att bereda de här ärenden i storforum. Så att när vi då diskuterar ärenden och eventuellt justerar dem i form av att vi formulerar ett betänkande som riksdagen kan ta ställning till, så är det så att alla partier då väljer ett antal ledamöter som sammanträder i ett mindre utskott och förbereder ärendet som sen läggs fram i riksdagens kammare inför alla 349 ledamöter. Det är ett sätt att kvalitetssäkra regeringens förslag och utskottsindelningen av riksdagen är en ren nödvändighet för att kunna hantera alla de beslut som ska fattas.
Men det är inte så att ni tar initiativ till lagar?
Det går att göra det på det sättet att man beslutar om ett så kallat utskottsinitiativ. Om det finns en majoritet i utskottet för någonting så tar man ett sånt initiativ och regeringen åläggs att säga att effektuera det. Det sker i princip aldrig när det finns en majoritet i riksdagen som stöder den sittande regeringen. Men föregående mandatperiod så var det ju inte så. Där hade ju den socialdemokratiska regeringen ett svagt stöd i riksdagen. Och de fick ju makten, Magdalena Andersson fick ju makten genom att partier la ner sina röster i riksdagen. De hade inte ett aktivt stöd. Och det gjorde att det kom väldigt många utskottsinitiativ, bland annat från justitieutskottet, som då tvingade regeringen att vidta olika åtgärder.
Ja, det finns väldigt mycket som vi kan prata om. Men jag tänkte vi ska börja prata om om några saker som jag tycker är väldigt svårt att förstå. Och som jag vet att många andra också har svårt att förstå. Och jag tror till och med att många inte ens känner till hur det funkar. Men visste man hur det funkade så skulle man bli ganska upprörd.
Mm.
Och det jag tänkte vi ska prata om, det är bland annat villkorlig frigivning. Vi ska prata om mängdrabatter. Och vi ska prata om återfallsförbrytare. Om vi då börjar med det här med villkorlig frigivning. Berätta, vad är det?
Det innebär att man släpps ut i förtid. Det är en form av förtidsfrigivning. Och länge i Sverige, under 1900-talet, så var det så att du släpptes efter halva straffet. Och sen var, som huvudregel. Och sen var det så att Carl Bildt, under regeringen Bildt i början på 90-talet, så ändrade man det här. Vi hade då en moderat justitieminister i form av Gun Hellsvik som ändrade att du istället släpptes ut efter 2/3. Om du då inte missköter dig väldigt kraftigt. Och det här syftar ju till två saker. Dels att skapa ett incitament för intagna att, så att säga, sköta sig under fångtiden och delta i behandlingsprogram och så vidare. Och det andra är ju att när man släpps så är det alltså på vissa villkor. Du kan behöva återvända till fängelset om du inte sköter dig, något förenklat. Vilket också skapar ett incitament då när man kommer ut att faktiskt leva på ett laglydigt sätt. Så det är själva tanken. Jag personligen har en del synpunkter på det här, för jag tycker att när någon har begått ett brott så ska man få ett rättvist straff så att brottsoffret får en upprättelse, och då ska man avtjäna hela det straffet. Så att jag tycker personligen att det är rimligare att efter en villkorlig, eller att man avtjänar hela straffet och istället för en villkorlig frigivning så får man en form av prövotid, så att säga, efter straffet, en särskild övervakning. Och nu rör vi oss i den riktningen, och de här väldigt generösa möjligheterna till villkorlig frigivning, de kommer att avskaffas. Och det kan vara särskilt viktigt när det gäller sexualförbrytare. Om vi tar till exempel Nytorgsmannen, en av de värsta serievåldtäktsmännen i svensk kriminalhistoria, så släpptes ju han i förtid. Trots att kriminalvården visste att återfallsrisken var väldigt hög. Och mycket riktigt så misstänktes han ganska snart för att ha begått en ny våldtäkt och sitter nu häktad för den.
För visst var det så att han hade dessutom inte medverkat i de rehabiliteringsåtgärder som han skulle ha varit med i?
Nej, precis. Och det räcker ju inte för att komma åt den typen av, som det heter inom kriminologin då, kroniska förbrytare. Så räcker det inte heller bara med att avskaffa de här generösa reglerna för förtidsfrigivning. Utan den här typen av serievåldtäktsmän behöver ju låsas in väsentligt mycket längre och ofta på livstid. Och därför inför vi nu också något som heter förvaringsstraff. Så personer, eller säkerhetsstraff, så personer som är särskilt farliga för samhället, hederliga medborgare, ska kunna låsas in på livstid. Och det här borde ha gjorts för länge sedan. För det var inte så att fallet med Nytorgsmannen avslöjade någon hittills okänd brist i systemet. Utan det har funnits många typer av den typen av förbrytare under decennier. Ett exempel är Södermannen som dömdes 1976 för en lång rad våldtäkter, ett 30-tal våldtäkter åtalades han för. Fick 4 års fängelse, släpptes i förtid och begick sedan nya brott. Och dömdes senast 2013 för grov våldtäkt mot barn. Det är en individ som redan på 70-talet skulle ha dömts till livstid. Och det ser vi nu till att göra.
Mm. För jag tänker så här, om man döms till exempel 10 års fängelse. Och det kan väl vara så om man varit med och dödat en person, va? 10 år eller något sånt.
Ja, huvudregeln är livstidsfängelse för mord.
Ja, men om vi säger 10 år då. Och då tänker man ju så här att ja, men 10 år är ju den personen ändå inlåst. Men det så är det ju inte, utan då är ju den personen inlåst bara 6 år och ja, 2/3 år. Alltså, jag tycker att det känns...
Det är provocerande.
Det är provocerande, ja. Precis. Och jag kan ju tänka så här... Jag kan ju förstå tanken med villkorlig frigivning, men varför har man 1/3? Ja, 10% kan jag tycka okej, eller 15%. Ja. Men alltså, hur kommer det sig egentligen att vi har varit så generösa?
Det här beror på synen på straff och synen på gärningsmän. Länge i Sverige så var det så att vi från politikens sida, jag ska inte säga vi, för att det här var innan jag var född. Från politikens sida och från akademin, juridiken, kriminologin, sociologin, så betraktade man förbrytare som offer för olyckliga omständigheter. Och det var i grunden synd om de som begick brott, och de skulle få hjälp behandling och vård. Det är därför det heter kriminalvården. Brottsoffrets behov har varit förbisett. Idén om rättvisa och upprättelse, det har betraktats som ett metafysiskt resonemang som har varit oviktigt. När brottsbalken, som är straffrättens fundament i Sverige, när den stiftades i förarbetena, så föreslogs det att ordet straff helt skulle utmönstras. För att det var så att säga missvisande. Det var en eftergift till högerpartiet, det vill säga nuvarande Moderaterna, att behålla termen straff. Men idén har inte varit att straffa. Idén har i grunden inte varit att skydda samhället och hederliga medborgare. Utan huvudsyftet har varit att rehabilitera gärningspersonen. Och det här tycker jag är väldigt stötande. För att för mig så är det viktigaste att brottsoffret får upprättelse, att hederliga medborgare skyddas. I tredje hand så kommer förbrytaren. Och det är naturligtvis så att när personen inte döms till livstidsfängelse utan släpps ut, då vill vi ju helst att de inte begår brott igen. Och därför är det liksom bra och rimligt med arbetsmarknadsträning, med utbildning, med terapi, med medicinering, för att minska risken för fortsatt brottslighet. Men det ska ju motiveras för att hederliga medborgare ska slippa drabbas av brott. Inte att man håller på, och så att säga, inte att utgångspunkten är att dalta med personer som faktiskt har begått onda gärningar.
Du, och vad händer då under den här villkorliga frigivningen när den här personen då blir utsläppt? Har man till exempel fotboja, eller hur funkar det?
Nej, det har man i regel inte. Utan man släpps ut. Och det är lite olika från fall till fall. Men i praktiken så är man på fri fot. Nu kanske jag föregår dina frågor här också. Men det som är stötande också med de här tankarna som ligger till grund för vårt system, det kommer ju inte bara till uttryck i form av den här väldigt generösa villkorliga frigivningen. Utan det kommer ju till uttryck i att vi i grunden har låga straff för väldigt allvarliga brott. Att vi har mängdrabatt. Att upprepad brottslighet inte är en försvårande omständighet som straffas hårdare. Att det är alldeles för få personer som utvisas. Så det finns ett genomgående problem med svensk straffrätt, och det är därför vi nu säger att vi genomför ett systemskifte. För att vi förändrar systemet i grunden med en helt annan utgångspunkt kring vad systemet ska syfta till.
Och i internationella jämförelser så antar jag då att Sverige, vi tillhör de mera, så att säga, ja, liberala länderna då vad det gäller straff, eller hur är det?
Ja, och det räcker ju med att ta sig över sundet. Under valrörelsen så upprepade Ulf Kristersson att vi ska ha danska straff för svenska brott. Det vill säga, det räcker med att komma till Danmark så är det en betydligt tuffare straffpolitik. Norge kan i ungefär som Sverige, de har haft liknande idéer som Sverige utvecklat av kriminalpolitiken. Men ser vi sen ut i världen så sticker Sverige ut, absolut. Visst gör vi det. Och ett exempel är ju också den straffmyndighetsåldern som vi nu överväger att sänka. Ser vi internationellt sett så är den lägre.
Mm. Det här med villkorlig frigivning då. Vi pratade om Nytorgsmannen. Hur har det sett ut då traditionellt? Även om man inte har skött sig, så har det ändå varit så att man har blivit villkorligt frigivning? Eller är inte tanken att om man inte sköter sig så ska det skjutas upp? Eller hur har det varit?
Ja, precis. Men ribban har då varit väldigt hög. Så att du har behövt vara våldsam mot personal. Alltså det har krävts väldigt mycket för att inte släppas i förtid. Vilket såklart har varit en helt orimlig ordning. Och det här, när man pratar med människor om allt det här vi har nämnt nu, så är det väldigt få som försvarar den ordning som har varit. Inom kriminologin pratar man ibland om det allmänna rättsmedvetandet, det vill säga vad människor i allmänhet tycker. Och det har inte korrelerat med hur systemet har fungerat. Och det här förklaras också av att det har liksom rått ett demokratiunderskott i utformandet av kriminalpolitiken. Nu är ju lagordning högt upp på den politiska dagordningen. Det debatteras jättemycket och hur saker ska lösas. Och så. Men så har det inte sett ut historiskt. Utan under 1900-talet så var det framförallt andra frågor som var mest aktuella. Och det lät sig också förklaras över att Sverige, vi hade i princip ingen organiserad brottslighet att tala om. Vi hade väldigt låga våldsnivåer, väldigt låga brottsnivåer, en väldigt hög grad av trygghet i Sverige. Vilket gjorde att frågan om brott och straff var väldigt sällan högaktuell i den offentliga debatten och i politiken. Vilket innebar att det var något av ett expertvälde som utformade den svenska kriminalpolitiken. Och där fanns det väldigt radikala idéer. På 70-talet hette Sveriges justitieminister Lennart Geijer och hans mål var att avfolka fängelserna. Det är ju fullständigt liksom vansinnigt naiv idé, men så såg det ut.
Nollvision inom trafiken. Man tänker att vad bra, liksom, nu ska alla bli hederliga. Ja.
Ja, eller öppna gränser eller vad det kan vara. Va? Det kan finnas såna här fina idéer som är helt orealistiska och som kan få ganska allvarliga, eller väldigt allvarliga följder. Och det har inte minst kriminalpolitiken fått i Sverige. Den brottsutveckling vi har sett nu de senaste 10-20 åren, den beror ju inte i grunden på vår otillräckliga straffrätt och en väldigt svag polis. Men vår otillräckliga straffrätt och den svaga polisen har ju gjort att den här brottsligheten har skenat på ett sätt som den inte hade gjort annars.
Ja, och så skulle vi prata om det här med mängdrabatter då, eller straffrabatter kanske en del kallar för. Vad är det?
Det innebär att om du vid ett och samma tillfälle åtalas för flera brott så kommer du bara få fullt straffvärde för det grövsta brottet. Och sen så är det så att säga det näst grövsta brottet och det tredje grövsta brottet och det fjärde grövsta brottet, så är det som en trappa att, så att säga, det bygger på väldigt lite och sen blir det snabbt ingenting. Och det här är dels väldigt orättvist, orimligt. Det får ju, om vi tar Nytorgsmannen igen då, om vi inte hade haft den här straffrabatten, då hade ju han suttit inne idag och inte begått nya brott. Men det är också så att vaneförbrytare, grovt kriminella, de vet det här. Så att om de är åtalade för bedrägeri eller utpressning och narkotikabrott och inte sitter häktade, det vill säga brottsligheten räcker inte för att häktas, då vet de att ja, det är ju fritt fram att begå fler brott så länge jag inte gör någonting grövre. Och jag har ju själv som polis många gånger stannat kriminella som kör bil utan körkort. Och det är ju grov olovlig körning. Men då vet de att de ska ju redan åtalas för värre brott här. Så de kan göra vad de vill. Bryta mot trafikregler och annat.
Så i praktiken så har man då en straffimmunitet då under den tiden som man väntar på att rättegång ska ske?
Ja,
då.
Precis.
Ja. Du, om vi tar ett exempel här då. En kille som blir fast i en fortkörning här då, säger vi, eller en trafikkontroll. Olovlig körning, det vill säga han har inget körkort. Grov vårdslöshet i trafik, han kör som en idiot. Grov rattfylla. Han har dessutom stulit bilen. Han visar sig ha massor av narkotika i bilen, alltså grovt narkotikabrott. Det blir dessutom lite våld mot tjänsteman och innan rättegång så blir det övergrepp i rättssak. Alltså är det egentligen bara grovt narkotikabrott då som han döms för?
Som han skulle få fullt straffvärde för?
Ja. Och sen trappas det ner då?
Ja, och det är ju för sig brott han skulle sitta, förmodligen skulle sitta häktad för. Men principen är ju den att det är också så att du kan ju så att säga begå massa brott innan du hinner bli avslöjad och häktad. Så att det är ett katastrofalt dåligt system. Det skapar helt felaktiga incitament och det är väldigt orättvist.
För jag tänker så här, vi brukar ju också säga likhet inför lagen. Alltså om jag då skulle åka dit för grov rattfylla, vad får jag först? Då hamnar jag i fängelse antagligen, är det så? Om jag är ostraffad?
Nej, inte för grovt rattfylleri tror jag inte om du är ostraffad sen tidigare, utan då skulle du få böter och indraget körkort.
Ja, okej. Men jag tänker, i den här killens fall, hans grova rattfylla, den försvinner ju. Alltså, det känns ju inte som att det är likhet inför lagen då.
Nej, absolut. Det är en helt rimlig känsla. Och det är någonting som är ännu värre än det här är egentligen att om man då begår massa brott och döms och avtjänar ett straff och så kommer man ut och så begår man nya brott, då innebär det inte att man får ett strängare straff. Och det här går ju emot all liksom mänsklig intuition. Om någon beter sig dumt en gång, ja, men då blir man irriterad och kanske gör inte sådär, i synnerhet ett barn då säger att du får inte göra sådär. Om man gör det igen, då blir ju reaktionen helt naturligt strängare. För att upprepa någonting, när man har blivit korrigerad är ju värre. Men återigen, systemet är inte utformat för att upprätthålla någon rättvisa, utan det är ansetts vara metafysiskt och inte viktigt. Man har liksom på ett väldigt nedlåtande sätt ofta talat om hämndbegär och annat. Medan jag å andra sidan menar att rättvisa är någonting som är lika grundläggande när det kommer till straffrätt som rättvisa är i alla andra sammanhang i samhället.
Barnuppfostran till exempel.
Ja, och vårt behov av värdighet, respekt och kärlek. Alltså vi har ett mänskligt behov av rättvisa. Och när vi inte heller har ett system som är rättvist, så innebär ju det också risken att det föder ett hämndbegär. Och att människor så att säga skipar utomrättslig rättvisa. Samma sak om vi inte lyckas kontrollera brottsligheten, att det bildas medborgargarden och annat. Så att det kan leda också till väldigt problematiska konsekvenser om staten inte tar sitt fulla ansvar. Och det är därför, det här är hela anledningen att jag har gett mig in i politiken. På grund av de här både orättvisorna som jag på väldigt nära håll har sett hur människor drabbats av. Men också hur det då finns att systemet är otillräckligt för att skydda människor. Om vi tar till exempel mäns våld mot kvinnor. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit ner med en kvinna som har blivit tillsammans med en man som har varit trevlig och charmig från början och blivit gradvis mer förtryckande och väldigt våldsam. Och när jag sitter och förhör den här kvinnan eller den misstänkta mannen om att titta i registret, så ser jag hur han har utsatt så många andra kvinnor tidigare för exakt samma sak. Utan att det blir en påföljd där han blir inkapaciterad, det vill säga inlåst och inte kan fortsätta, och inte heller någon påföljd som avskräcker honom. För det här är också en aspekt som är förbisedd. Det är så att säga det avskräckande effekten med straff. Vi har inte haft straff som varit avskräckande. Tvärtom, framförallt när det kommer till gängkriminalitet, så har vi haft ett straffsystem som inneburit att brottslighet har lönat sig. Och unga personer har sett det väldigt tydligt i sitt närområde.
Alltså i USA har jag uppfattat att där kan man ju dömas till 143 års fängelse eller något sånt där. Alltså där tror jag man i stort sett adderar allting. Men hur kommer det sig då att vi har, är det här ett vanligt sätt att se på brott även utomlands? Det känns ju lite irrationellt.
Ja, när det kommer till det där liksom att vissa kriminella i USA döms till 100 år, 200 år. De har ju ett i grunden annat system än i Sverige. De har ju det som kallas common law, där domarna har en större makt och de har andra traditioner. Vi har ett skandinaviskt rättssystem som bygger på en kontinentalrätt där man utgår i mycket högre utsträckning bunden till exakt vad som står i lagen. Det här bara som ett stickspår. Det här innebär att ibland får domstolar lite oskälig kritik. När människor blir upprörda över en dom som man tycker är orättvis, med rätta blir man upprörd, och säger man, hur kan domstolarna dömas här? I de flesta fall så följer domstolarna lagen. Så att det kritiken ska riktas mot, det är de politiker som har stiftat den här lagen. Men, förlåt, nu missade jag din fråga. Jag blir så oerhört engagerad i det här ämnet.
Nej, men just det här att hur det kommer sig att vi har det här systemet som ju känns, jag menar inte att vi ska döma någon till 143 års
just
fängelse
det, precis,
i Sverige,
precis.
Men att det, nej, känns men, som att vi har ju gått väldigt mycket åt andra
absolut,
hållet.
Absolut, absolut. Sen är det ju så att nu tar vi bort dagens mängdrabatt. Under den här mandatperioden så ändrar vi det. Men man kan inte göra det så enkelt att du inte har liksom något genomtänkt system alls och bara plussa på allting. Låt oss ta ett exempel. Här i Tyresö centrum så är det en näringsidkare som går igenom videomaterial och upptäcker att en och samma ungdom har ju stulit vid jättemånga tillfällen och samlar ihop det här videomaterialet som bevisning och sen tar personen på bar gärning. Eller en ungdom som kanske gör någonting värre, som håller på och gör inbrott i sommarbostäder är ung och obetänksam och gör det här och börjar tjäna pengar och så skenar det iväg och så blir det väldigt många brottstillfällen och sen åker man fast. Det kan bli orättvisa straff om man i alla lägen bara bygger på allting. Så det handlar om att utforma ett system där grova förbrytare som begår upprepad brottslighet får ett rättvist straff, men även unga personer som kanske vid upprepade tillfällen gör ganska dumma saker, att det inte så att säga slår över åt andra hållet i det fallet. Och där är tanken att systemet nu som utformas, nu är utredningen inte klar. Det är rikspolischefen Petra Lund som utreder det här. Men utgångspunkten är att de tre grövsta brotten ska ge fullt straffvärde. Och först därefter ska det ske en avtrappning. Och sen hur den avtrappningen ska se ut, det får vi så att säga återkomma till. Men då tänker man sig, ja men det kanske inte räcker med de tre grövsta brotten. Jo, det kommer räcka, för att vi kommer också skärpa straffen för allvarliga brott. Så våldsbrott och sexualbrott kommer få skärpta straff. Och vi har redan till exempel skärpt straffet för grovt vapenbrott till minst 4 års fängelse. Så att vi kommer, jag kan lugna alla lyssnare med att vi kommer få ett mycket rättvist och också faktiskt ganska tufft system. Och alla är inte fullt medvetna om hur mycket vi faktiskt skärper straffen. Och du nämnde inledningsvis här att vi träffades i samband med att jag var inbjuden till Forellen och berätta lite om vad som just nu händer i kriminalpolitiken. Och jag brukar använda ett pedagogiskt exempel. Så att en gängkriminell som polisen stannar, kanske någonstans här i Tyresö, och visiterar, så upptäcker man att de har ett vapen på sig, ett skarpladdat vapen. Då döms man för grovt vapenbrott. Det ganska nyligen så var normalstraffet 1 års fängelse. Och sen så villkorlig frigivning kommer man ut efter 8 månader. Och sen har man lite permissioner också. Det är ett straff som absolut inte är rimligt och rättvist sett till att det är ett väldigt allvarligt brott. Det är ett straff som innebär att det är bara grovt kriminella som går runt med illegala skarpladdade vapen på sig. Och när de åker fast, då är det ett utmärkt tillfälle att låsa in dem för att skydda samhället mot de här individerna. Och också faktiskt, för ibland kan det handla om ganska unga personer, 20-21 år, ge dem några år i fängelse så att de sen kan komma, så att de kan så att säga reflektera, mogna och komma ut och bli hela medborgare. Men istället har man bara låst in dem på praktiken 8 månader, och det heller inte haft någon avskräckande effekt. Utan tvärtom har de här kriminella ofta då kommit ut efter 8 månader och bara skrutit. Att de får en högre kriminell status, som skryter om att de har suttit inne. Nu har vi redan skärpt minimistraffet till 4 års fängelse. Vi kommer också ändra principerna för straffmätning, vilket innebär att när man utdömer straff så ska det inte hela tiden utgå från botten av straffskalan, utan från mitten av straffskalan. Och sen tittar man på förmildrande och försvårande omständigheter. Det betyder i normalfallet att det mest sannolikt kommer bli 6 års fängelse för grovt vapenbrott. Sen kommer vi införa en straffskärpningsregler med dubbla straff för gängkriminella. Då pratar vi om 12 års fängelse. Och som du beskrev här med ett annat exempel tidigare, man kanske har narkotika på sig också, det är våld mot tjänsteman, det är andra brott. Då byggs det på, då kanske han har 14 års fängelse. Och sen så kommer man inte ha de här generösa möjligheterna att friges i förtid. Dessutom kommer vi nu, utredningen är klar, lagstiftningen kommer fixas så att vi kan hyra fängelseplatser utomlands. Det kommer mest sannolikt bli i Östeuropa. Så att det som till nyligen gav 8 månaders fängelse, som avtjänades på en bekväm lågsäkerhetsanstalt i Kolmården, kan nu snart bli 14 års fängelse som avtjänas i ett fängelse på andra sidan Östersjön. Det är en väldigt stor skillnad. Och det här innebär att vi skyddar hela medborgare från farliga individer, och vi avskräcker också unga personer från att begå brott, för de kommer se att det lönar sig inte. Och här finns det inget motsatsförhållande mellan de här straffskärpningarna och det sociala brottsförebyggande arbetet. Utan tvärtom, alla lärare, föräldrar, idrottstränare, fritidsledare som försöker få unga personer att välja rätt väg i livet, att inte begå brott, de får ett mycket enklare arbete när vi låser in de här grovt kriminella, när de försvinner som förebilder. För den som sitter inlåst, inte bara så att den personen inte kan begå brott, den personen kan inte heller rekrytera. Så att med att vi både skärper straffen och samtidigt fortsätter att satsa på det brottsförebyggande arbetet, så kommer vi att komma till rätta med den här fruktansvärda situationen vi har i Sverige med gängkriminalitet.
Now you're talking. Det är lite skillnad. Ja, du var inne på det här med återfallsförbrytare då. Hur funkar det idag?
Ja, väldigt många som döms för grova brott fortsätter att begå brott. En undersökning visar liksom av gängkriminella, så är det nästan 94% som fortsätter begå brott när de släpps igen.
Jag tänker till exempel, man hör ju ganska ofta om personer som uppenbarligen har drogproblem problematik då, som gång efter gång efter gång åker fast för polisen.
Mm.
Och till slut så sker det någon väldigt allvarlig olycka. Och då vet man att de har åkt fast så många gånger. Och kanske då, inte vet jag, till slut sitter inne några månader. Ibland kan man ju tänka sig att de här personerna skulle överhuvudtaget inte vara ute. De skulle inte kunna komma i närheten av en bil.
Nej, och där är ju det att upprepad brottslighet ska vara en försvårande omständighet så att man får ett längre fängelsestraff. Jag kan berätta en anekdot när jag kom ut och började jobba som ny polis. Då tog vi en person för ett brott, och det man gör då som polis när man griper någon är att man måste ju legitimera personen. Vem är det jag har framför mig? Och då sa min äldre erfarna kollega, det är lugnt, jag vet vem det är. Jag kan personnumret utan till. Kan du personnumret utan till, säger jag. Ja, sen han har vi tagit många gånger. Och då förstår man ju att systemet är helt kaputt. Och vi har över 8000 personer i Sverige som är lagförda 10 gånger eller fler. Och alltså, jag tycker absolut att människor ska få en andra chans, men inte en 10:e eller 20:e chans. Vi måste dra en gräns för att skydda hederliga medborgare.
Nej, precis, jag håller verkligen med dig. Och jag tänker också det här, det är ju det man har ofta när man ska fostra sina barn. Liksom, att första gången, ja det är ingen gång, och andra gången. Men liksom upprepas det, då måste man ju på något sätt markera. För annars så tar det ju liksom inte.
Nej, precis. Ja, det var exakt det som min lågstadielärarinna Birgit sa. Hon sa, en gång är ingen gång, men två gånger är en gång för mycket. Och sen så kommer man ut som vuxen i samhället, och då är två gånger inte heller någon gång, och inte tre gånger heller, och inte fyra gånger heller. Det har varit ett helt förryckt system, och återigen, det här har byggt på väldigt radikala idéer om samhället och människan. Det här har byggt i grunden på en föreställning att alla människor är i grunden goda och bara offer för olyckliga omständigheter. Men vi måste erkänna att alla människor är inte goda. Det finns väldigt många människor, tyvärr, som de har inte empati. De är väldigt egoistiska, de bryr sig inte om andra skadas, de bryr sig inte om andra människor dör. I många fall kan det vara regelrätta sociopater. Det här är individer som vi måste låsa in för att skydda alla stora majoriteten hederliga människor.
Mm. Och länge trodde man ju också att så länge, alltså brott begås bara utifrån att folk är fattiga och inte har pengar.
Mm.
Men så är det ju inte längre. Alltså, i Sverige så är det ju faktiskt ingen som behöver svälta.
Nej.
Så att det är ju knappast det som är skälet till att man begår ett brott.
Nej, och det är inte att man måste dela rum med sitt syskon. Och det handlar inte om att man inte får den senaste modellen av iPhone i julklapp. Med det sagt, det finns många som, och även unga personer, som lever i det som EU kallar allvarlig materiell fattigdom. Ofta har det att göra med att föräldrarna missköter sin ekonomi. Jag menar, se Lyxfällan, så förstår man ju hur det kan se ut, va? Men det som den stora svagheten med att förklara brottslighet bara med materiella omständigheter, det är att de allra flesta som växer upp och lever under svåra eller knappa materiella omständigheter begår inte brott. Så det räcker alltså inte som förklaring. När jag hade förmånen att studera kriminologi i Cambridge så undervisades jag av en väldigt klok svensk professor i kriminologi som heter Per-Olof Wikström. Och han har formulerat det som kallas för situationell handlingsteori, där han, en internationellt erkänd och prisbelönt teori, där han helt enkelt på ett systematiskt sätt beskriver vad är det som krävs för att en människa ska begå brott. Och självklart så måste det finnas ett begär och ett behov, det vill säga att man är arg på någon och därför vill man slå den personen, eller man vill ha någonting man inte har råd med. Men det finns ytterst en moralisk spärr för de flesta människor. Det spelar ingen roll att jag är arg på den. Jag kommer inte slå den personen för det är fel. Jag kommer inte stjäla för att det är fel. Men när människor saknar den moralen, det är då man begår brott. Och det här är så viktigt att i det brottsförebyggande arbetet, det viktigaste i det brottsförebyggande arbetet, det är att se till att barn som växer upp lär sig rätt och fel. Det räcker inte med att bara öppna en fritidsgård och att barnen får uppehålla sig där. Utan om man inte ser till att barnen bibringar sunda värderingar så kommer det sluta väldigt illa. Det räcker inte med att vi har ännu mer personal i skolan om man inte ser till att ställa krav på barn, uppfostra barn, ha regler, ha en nolltolerans mot provkriminella attityder. Och här menar jag, här har vi haft ett problem i Sverige. För att vi har varit många inte jag har aldrig varit det, men många har varit väldigt naiva till den här gangsterkulturen. Att unga barn lyssnar på musik av gangstrar, ser upp till dem. Inte bara personer som så att säga rappar om hur häftigt det är att begå brott och som romantiserar våld och kriminalitet, utan personer som faktiskt begår brott. Och de klär sig som de här individerna, de imiterar de här individerna, de pratar som de här individerna. När de grovt kriminella helt plötsligt har en viss typ av jacka, då följer barnen efter. Och det här är någonting som man har tagit alldeles för lätt på. Och jag brukar jämföra det här med nynazismen under 90-talet. Jag var ju barn då, men jag har egna minnesbilder och jag har framförallt studerat hur man förhöll sig till det här. Det var ju inte så att det man såg lätt på att det var massa barn och unga som helt plötsligt rakade av håret, hade gröna bombajackor, de här ljusa jeansen, de här svarta kängorna och lyssnade på vit maktmusik. Det var ingenting man tog lätt på och sa ja men det är bara liksom, det där är bara fiktion, det där är bara kultur, det där är bara musik. Det var ingen som resonerade så. Och på samma sätt som vi hade nolltolerans mot rasism då och att vi har nolltolerans mot rasism idag, så måste vi ha nolltolerans mot prokriminella värderingar och attityder.
Och här har ju föräldrar ett jättestort ansvar förstås.
Absolut.
Och det är klart, det är ju svårare att lagstifta om.
Ja, från politikens sida så är ju verktygen rättsväsendet, skolan, socialtjänsten. Men föräldrarna och det verkliga civilsamhället, det är ju extremt viktigt. Och föräldrarna är bland det viktigaste i de tidigare åren. Men politiken kan både ge föräldrar incitament och ansvar, men också ge stöd. Och det är faktiskt så att vissa föräldrar tar inte ett fullt så stort ansvar som man kan förvänta sig. De flesta föräldrar, de gör ett jättebra jobb och de gör så gott de kan. Men jag har ju som polis själv varit med i situationer där ett barn har gripits på bar gärning för skadegörelse eller snatteri. Och så ringer man föräldrarna som är väldigt nonchalant inför det här. Och tycker ungefär att, är det här så farligt? Har ni inget bättre att göra? Och vad sänder det då för signal till barnet? Jo, att det är okej att bryta mot lagen. Och helt plötsligt så är det en ganska låg ribba att så att säga ta nästa steg. Nu ser vi till att föräldrar som brister i sitt tillsynsansvar ska kunna vräkas. Det innebär ju inte att vi vill vräka några föräldrar. Men om man inte tar ansvar så kan det bli konsekvensen. Och det här sänder ju en tydlig signal och skapar ett incitament att ta ansvar. Och här är det viktigt att komma ihåg att det handlar om att man brister i tillsynsansvaret. Så att vissa föräldrar gör ju faktiskt så gott de kan. Men man bor i ett område där det finns gängbildningar, där det är oordning i skolan och så vidare. Och då kan det ändå vara så att föräldraskapet inte räcker till. Och de föräldrarna ska ju inte behöva drabbas. Utan det handlar om att se till att föräldrar faktiskt tar och gör det de kan. Men samtidigt så behöver ju föräldrar också ofta stöd. Och därför satsar vi på föräldrastödsprogram. Och det här är väldigt viktigt för att på individnivå, sociala förebyggande åtgärder måste komma in tidigt och tydligt. Vi har alldeles för ofta i Sverige haft en situation där socialtjänsten försöker göra någonting när barnen är 13 år, 14 år. Då är det för sent. Man behöver identifiera föräldrar, helst egentligen när mödrar är gravida, och se vilka föräldrar behöver stöd i att uppfostra det här barnet, se till att det blir bra hemförhållanden. Det är jätteviktigt att satsa på.
Jag tänkte vi ska prata lite grann om det som kallas för rutinaktivitetsteorin, och det är ju en teori inom kriminologin då, där man brukar säga att det krävs tre saker för att ett brott ska begås. Det första är en motiverad gärningsman, det andra är ett lämpligt offer eller objekt, och det tredje är avsaknad av kompetenta väktare, det vill säga alltså någon som kan då ingripa eller översyn av en plats och sådär. Och då när man tittar på engelska deckare till exempel, så ser man ju ofta att brott klaras upp med hjälp av det som man kallar för CCTV, alltså kameraövervakning.
Just det.
Och det är ju då så att säga någonting som kan vara istället för kompetenta väktare. tittare. Det vill säga om det inte är folk som vistas på en plats så kan man då ha kameror. Det här har ju varit väldigt svårt att få tillstånd för på många ställen. Det har ju diskuterats mycket. Och tidigare så var det Datainspektionen då, och nu tror jag det heter Integritetsmyndigheten. Vad tänker ni om det här? Hur kommer det här att bli framöver?
Ja, för det första så har ju polisen redan effektuerat ett uppdrag att se till att det finns 4000 kameror som polisen. Och det tror jag, man rör sig in i Stockholm nu, så ser man att det är fler kameror. Sen vill vi också underlätta för olika aktörer och inte minst kommunen att sätta upp kameror. Där kommer nu en ny lagstiftning som gör det enklare. För att det har varit orimligt svårt. Och motståndet mot kameran, den här integritetsskyddsmyndigheten och olika integritetsaspekter, har ju haft en väldigt föråldrad syn att se på det här. Idag lever vi i ett samhälle där det har blivit helt normaliserat att det finns kameror överallt. Vi har kameror på våra mobiler, de flesta människor publicerar saker hela tiden. Och att det då finns en kamerabevakning, det tycker en helt överväldigande majoritet av folket är helt oproblematiskt. För det är också så att de kamerorna filmar, det är inte så att det publiceras ju ingenstans. Och om det inte finns någon anledning, så att säga, att använda i en polisiär förundersökning, då raderas ju det materialet. Så att det är ju helt okontroversiellt, menar jag. Och här tycker jag att vi ska kunna använda kameror mer. Polismyndigheten har också efterfrågat att kunna använda kameror för att eftersöka personer. Om du har till exempel låt oss ta en serievåldtäktsman som är efterlyst. Att kunna använda kameror med AI för att identifiera ansiktet på vederbörande. Själv nu när jag tog mig hit så åkte jag genom Stockholm med de här vägtullskamerorna. Alltså vi fångas upp av kameror hela tiden, och att då använda de här kamerorna för att sätta dit grovt kriminella, det tycker jag, för mig är det en fullständig självklarhet. Och också att vi behöver fler kameror. Men vi vill ju, det betyder ju inte att vi ska bygga upp något övervakningssamhälle, utan att det finns en kamera på Tyresö torg. Det är ju bara så att säga ett komplement till kriminalpolitiken i stort, som i grunden måste handla om den här ena hörnen av den här triangeln du beskriver, rutinaktivitetsurin, med en motiverad förövare. I grunden så måste vi ha en förebyggande socialpolitik så att det blir färre motiverade förövare. Och vi ska också ha ett samhälle där det är fler kapabla väktare. Sen kan kameror vara ett komplement till det. Det är ett viktigt komplement, men det är så att säga aldrig huvudlösningen, vill jag vara tydlig med.
Jag tänker återigen, när man ser på de här serierna, nu får man naturligtvis ta dem en nypa salt, men då ser man ju att brott verkar lösas eftersom man har massa kameror längs vägar och trafikleder, ja,
visst,
och sådär.
Ta terroristen Akilov. Han åkte ju dit för att han fångades av en kamera. Så att polisen klarar ju upp väldigt mycket brott tack vare kameror. Så det är ett oerhört stor nytta. Och här kommer vi också in någonting annat. Ja, kameror kan förebygga brott. Men kameror kan också bidra till att brottsoffer får upprättelse, att gärningsmän åker dit. Att man får tillbaka den där bestulna släktklinoden.
Just nu när vi gör det här programmet då, alltså januari har ju varit alldeles förskräckligt vad det gäller sprängningar varenda dag. Och jag förstår ju att ni jobbar hårt, ni som jobbar med de här frågorna inom riksdag och regering. Vad finns det för saker, vad är det för lagstiftning som är på gång? Vad händer?
Oj, oj, oj. Nu har vi 10 minuter till här, så att skulle jag gå igenom allting som är på gång, då tror inte jag att tiden räcker till. Men lite av det vi har gjort. Vi har gett polisen mer resurser. Vi har återinfört gränskontroller. Vi har utökat befogenheter för polis vid gräns. Vi har infört visitationszoner. Preventiva tvångsmedel. Det vill säga man kan avlyssna i förebyggande syfte. Preventiva vistelseförbud. Att kriminella inte får uppehålla sig i vissa områden. Vi har gett ordningsvakter utökade befogenheter. Som jag nämnde, så antalet kameror femdubblats. Vi har sänkt gränsen för att häkta. Vi har infört dubbla straff för grovt vapenbrott.
Och när du säger gränsen för att häktas, är det åldersmässigt eller är det tids?
Nej, vad som krävs, alltså vilken typ av brott som krävs för att man ska kunna häktas. Vi har gjort det enklare att vräka kriminella. Vi har gjort det straffbart att involvera barn i kriminella nätverk. Vi har säkerställt att kriminella inte får medborgarskap, samtidigt som vi ser till att fler utvisas. Vi har också vidtagit åtgärder för att invandringen ska minska. Och nu har vi alltså en färre asylsökande. Vi har inte haft så här få asylsökande sedan 1996. Och då vill jag vara tydlig med att de absolut flesta asylsökande hederliga människor som söker ett bättre liv. Men det finns också ett tydligt samband mellan en hög invandring, utanförskapsområden och gängbildning. Ofta barn till invandrare då, som involveras i brottslig verksamhet. Och det här är en verklighet vi måste se. Och för att komma till rätta med de här brottsproblemen vi har så måste vi begränsa invandringen så långt det är möjligt och se till att utvisa personer som begår brott när det är möjligt. Men det är också mer på gång. Vi ser till att det blir ytterligare fler poliser. Jag nämnde ansiktsigenkänning för polisens kameraövervakning. Vi kommer införa de här dubbla straffen för gängkriminella. Vi kommer ta bort den här mängdrabatten. Vi kommer ändra reglerna för villkorlig frigivning. Vi kommer se till att det blir skärpta straff för upprepad brottslighet. Den stora utmaningen som det heter som vi står inför nu, det är ju att vi ska bygga ut kriminalvården tillräckligt snabbt. Men där är också en nyckel att hyra fängelseplatser i utlandet. En annan viktig grej är också att barn i riskzon, också som ett komplement till föräldraransvar, socialnämnden ska kunna besluta om fotboja så att man har koll på att barnen är i skolan, de är på idrottsträningen och de är hemma. Så att man vet var de är och förhindra då att de deltar i utförandet av de här bombattentaten. För de här bombattentaten vi har haft nu under januari månad, utförarna, de här kriminella nätverken utnyttjar barn. Så att det är en viktig del. Jag kan fortsätta och rabbla att det handlar om öka antalet utvisningsbeslut och vi ska utvisa personer bara för att de ingår i kriminella gäng. Det ska inte krävas att du begår, att du döms ett specifikt brott, utan ingår i ett kriminellt nätverk ska du utvisas. Så det händer väldigt mycket, det är väldigt tuffa åtgärder, men det här är strikt taget nödvändigt. Och situationen vi har haft nu i januari är ju fruktansvärd, som du beskriver. Lyckligtvis så är min uppfattning att det rör sig ändå övergripande åt rätt håll. Bombningarna totalt sett var färre förra året jämfört med 2023. Skjutningarna har minskat 2 år i rad. Men det gör ju inte att den här våldsvågen vi ser nu i januari är mindre allvarlig. Men det är så att det kommer inte bli Bullerbyn över natt. Utan vi kommer fortsätta i flera år att gradvis trycka tillbaka den organiserade brottsligheten. Och från tid till annan så kommer det bli en ny våldsvåg. Det kan handla om konflikter mellan kriminella nätverk. Det kan också handla om när polisen bryter ner kriminella nätverk. Så blir det maktkonflikter inom de här nätverken. För vi ska också komma ihåg det att om man försöker se glaset som halvfullt här, så i januari månad så har polisen gripit 50 individer kopplade till de här bombdåden. Och när vi fortsätter flytta fram våra positioner så tror jag ingen inbillar sig att de kriminella kommer lägga sig ner och ge upp. Utan det kommer vara ett motstånd. En del av alla de här bombningarna, tror jag, min erfarenhet som polis säger mig att det skulle kunna förklaras delvis av förändrade metoder. För att vi har också sett till att polisen har ökat uppklaringen för mord och mordförsök genom skottlossning. Från ungefär 20% till 70%. Så risken att åka dit när du skjuter har ökat. Vilket kan ha medfört att fler kriminella då använder sig av bomber istället. Vid utpressning och behämnd och så vidare. Och varför då? Jo, för att det är ju så att om du skjuter, då tilldrar du uppmärksamhet. Om du hade sett någon idag som hade skjutit så hade du minst det. Du hade minst vad det var för färg på jackan, vad det var för typ en person, gammal, ung, lång, kort, tjock, smal. Om någon bara lägger från sig en väska, då är det är någonting man inte tar notis om, det är någonting man glömmer. Det är också så att när en bomb smäller, då förstörs bevisningen. DNA-bevisning, alla spår går bokstavligen talat upp i rök. Ett vapen som används, kulorna man skjuter med, kulor kan spåras till ett vapen. Vapnet måste göras av med. Så att det kan vara så att det har skett en förändring av modus här på grund av att polisen effektivt utreder fler brott och vi flyttar fram positionerna. Så att det här kommer vara en kamp som kommer fortsätta och det är viktigt nu att inte drabbas av panik utan hålla fast i den strategi som finns, fortsätta genomföra systemskiftet och vara medveten om att det här kommer ta tid att vända, men vi är på rätt väg.
8 år har du sagt, såg jag någonstans i någon tidning.
Jag blev intervjuad av Expressen och jag tror att vi är inne i 2 år av en 10-årsresa. Och det här kan ju låta förskräckligt att det ska behöva ta så här lång tid. Men polisen gjorde förra året en kartläggning. där man identifierade att vi har 14 000 individer som är aktiva i kriminella nätverk, 44 000 individer som har kopplingar till kriminella nätverk, och vi har en hel ungdomsgeneration som är förgiftad av de här kriminella idealen. Det här är ett enormt problem som är helt enkelt, vi måste vara ärliga och uppriktiga och säga att även om vi gör allting rätt så kommer det ta tid att vända.
Mm. Ja, Fredrik, det här är mastigt. Det är mycket att ta in. Men tack så hemskt mycket för att du ville komma hit till Tyresö Radio.
Tack så jättemycket.
Nu ska du få rusa vidare till nästa möte. Och jag som sitter här och har pratat med Fredrik Kärrholm som är moderat riksdagsledamot och också sitter i justitieutskottet. Kriminolog och polis i bakgrunden. Jag heter Katarina Johansson Nyman.